Hallå hockeyvänner där ute. Vi är tillbaka med ännu en podd av Sannu och Svensson. Vi är uppe i 132 nu. Det är stolta 132 avsnitt.
Ja, det är vi väl stolta över. Men vi är en bra bit från många andra. Nu räknar vi väl inte kvantitet utan vi räknar kvalitet här.
Ah, snyggt, snyggt. Men du, man pratar ju alltid om hur det kommer att vara den jämnaste säsongen någonsin. Och ja, det går ju att dividera hur det vidare är. Men det kommer att vara den bästa på flera år. Och det kan man ju säga, det har kommit in väldigt skickliga spelare. Istället för att prata om den bästa spelaren, så en som jag gick igång på väldigt mycket när vi fick en fråga från Lukas Edeby. Är Kalle Estman säsongens mest prisvärda spelare i SHL? Och jag tänkte att vi utvecklar den, att du ska få utse de tre mest prisvärda spelarna i SHL. För du är den som, ja, av de flesta, eller av alla som har bäst koll på löner. Du gjorde ju en rigorös genomgång inför säsongen. Så vilka är de tre mest prisvärda spelarna?
Ja, alltså jag har ju valt då att jag bortser egentligen från Viktor Sjöholm, Leo Carlsson och sådana spelare som ändå sitter på rookieavtal. Jag tycker de går lite utanför tävlingen här, utan då har ju inte sportcheferna gjort ett jobb så att säga. Kalle Östman är ju mer än ett bra jobb, eller jag skulle nästan kalla det turligt jobb, att man snubblade över Kalle Östman för att Filip Cederqvist gick till NHL. Men annars så finns det ju såklart många prisvärda spelare. Jag skulle kunna till och med dra till med att en sån som Jiří Šmejkal är en prisvärd spelare, med tanke på att han tjänar under vad många importer tjänar. Om han ligger på mellan 150-200 000 euro per år, så är han ändå en bra bit under vad de mest välbetalda importerna har, och han är bland de bästa spelarna i SHL, så därför tycker jag det är en prisvärd spelare.
Har du en lista?
Ja, jag har satt ihop en liten lista där. Jag skulle säga att Oskar Lang är en prisvärd spelare. Han är inne på år 3 på sitt avtal, så kommer det ju sticka upp till nästa år, så blir det ju när spelarna är bra. Jag tycker Oskar Ståhl Lyrenäs är en jätteprisvärd spelare. Så att det är väl de tre så här spontant jag skulle kunna tänka mig sätta. Har det här med Aktell lite bubblar också, om jag får slänga med en sån?
Jag har ju... min. Det är när jag kliar mig själv lite på ryggen här som jag lyfter fram Samuel Johannesson som den mest prisvärda spelaren i SHL. Jag menar, topp 10 poängligan, en av uppenbarligen poängstarkaste backarna. Och du avslöjade i podden för ett par veckor sedan att han var på gång att skriva en NHL-kontrakt. Jag har en idé hur man skulle kunna behålla honom med Brynäs.
Låt höra.
Ja, men han har ju ett kontrakt som gäller nästa år också. Med tanke på det han har levererat så är han ju... underbetald, om man får kalla det. Jag vet, med respekt för att vad folk i arbetslivet tjänar. Men om man ser till hockey och vad han har presterat, så är han underbetald. Brynäs ska riva det kontraktet och göra lite som Växjö gjorde med Joel Persson där. Att okej, du stannar kvar. Vi höjer upp din lön för att ska stanna kvar. Vilket gör att Samuel Johannesson kan bli signa NHL och sen bli utlånad med en liten morot och få en utväxling i Brynäs mot att de verkligen visar att de tror och uppskattar det han har gjort.
Och att man då kanske skriver lite längre avtal så att han faller tillbaka på det om det inte blir som man vill i NHL, eller att det kanske blir en baktanke för Brynäs också, eller?
Där har du det, där har du det. Så behåller Brynäs succébacken.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Luleå är det lag som har haft den allra mest intensiva veckan. Det var CHL-semifinal mot Frölunda i tisdags. Det var Oskarshamns borta i torsdags och Linköping borta i lördags. Och det är ju fest i Coop Norrbotten Arena. Det är CHL-final som väntar. Och medan jag satt och hyllade en härlig match och tänkte att nu är Luleå på gång, så slänger du in en krönika bara... Du vet, när man ska rasa bara för att rasa. Och då rasade jag faktiskt lite. Då rasade jag på dig till och med. Jag tänkte, vad fan, varför ska du hålla på och tönta dig sådär och gnälla på datum som man slänger in? Utveckla det lite mer, varför du reagerade på det.
Nej, men alltså jag har ju vant mig, och jag tänkte så här att nu satt ju hela hockey-Sverige egentligen och var klistrade framför den här semifinalen mellan Luleå och Frölunda att det var dagens match. Och så har jag upplevt att det har varit när det har varit SHL-final tidigare, bortsett förra året eftersom SHL var tvungna att spela matcher på grund av pandemi och så vidare förra när Rögle vann. Men annars så har jag fått känslan av att när Frölunda satt och när de mötte Prag där för ett par år sedan, då satt ju alla egentligen och kollade på den matchen. Ja. Och när Växjö mötte Djup och så vidare, att det var matchen alla kollade på den dagen. Och nu har man valt att lägga den lördag och det finns ju inga kompromisser. Varken SHL eller finska ligan eller schweiziska ligan eller någon vill ju flytta sin lördagsomgång. Så därför får man ju då bryta ut den så Luleå får flytta sin match mot HV en tisdag.
Jag såg det som ett genidrag eftersom SHL den lördagen bara hade 15-15 start på matchen, så tänkte jag då smaskar de in en 20-30 match eller 19-45 CHL-final. Då har ju hockeyblickarna i Sverige som riktas mot den matchen. Och då tänkte jag, haha, nu ska jag slå det på fingrarna, Svensson. Men nu sitter vi igen och nu fick du rätt. De slänger när matchen börjar så här 16-20 eller någonting.
Ja, precis. Precis, och jag var ju nästan lite beredd att ge dig en liten pudel, eller göra en liten pudel där, att ja, jag såg att SHL körde 15-15, att det kanske skulle bli kvällsomgång. Men jag känner ändå att blickarna hade inte riktat på det sättet från hela Europa. Schweiz vägrar ju flytta sina kvällsmatcher, nu gick ju inte ett sug till final. Men att de skulle köra hela sin omgång 19.45 den kvällen. Så det hade inte blivit på samma sätt. Och man får ha lite respekt för folks tid också. Det är bara de riktiga, riktiga, riktiga hockeynördarna som kanske har tid att gå på en match eller se på en match. Och sen så kanske man har lite annat liv också utöver det. Där på kvällen, framförallt på lördagskvällarna, som kanske är den heligaste tiden när man har familj och så vidare.
Men Luleå som sagt i final, en härlig semifinalserie var mot Frölunda. Jag gillar när CHL verkligen liksom sett på sin spets där, nu finalen mot Tappara. Däremot så sladdar man lite i SHL. Man förlorade mot Oskarshamn i torsdags, vilket betyder att man var 7 poäng efter Linköping inför lördagens omgång. Hade Linköping vunnit en 10 poäng och då hade det nästan varit slutspelet. Fan, det hade blivit tufft. Men man tog en blytung seger där. Det var kanske säsongens viktigaste för dem.
Ja, alltså jag tycker det var grymt imponerande att man åker till Linköping, löser det. Man har varit ute som grupp där och torskat Oskarshamn. Den fredagen där efter Oskarshamns match kan ju inte ha varit det roligaste att gå in med lite ångest ändå till den här matchen mot Linköping. Jag menar, Luleå är inte vana vid att vara i den här situationen och dansa kring de sträcken. Det är väl egentligen inte sedan Roger Rönnberg och Kyrre var tränare där som man var nere så långt ner i tabellen. Så att Luleå är inte, absolut inte vana vid det.
Vet du vilka Luleå mötte i den sista omgången i det 2008 var det?
Var det Mora de mötte då eller?
Nej, det var Timrå och jag spelade i Timrå. Hade vi Timrå vunnit den matchen så hade Luleå spelat kval. Men vi förlorade den matchen. Så att jag har ju en liten del av Luleås fina historia. Jag var säkert skitdålig den matchen också. Men Jared Hagos, min tidigare lagkamrat i Timrå, vi bodde tillsammans rumskamrater i Timrå under många år, eller flera år. Han skickade upp då, du vet, när man möter ett gamla lag så skriver man ju upp så här 1 000 kronor på tavlan. Så, där. Så han ringde upp och sa, sätt 5 000 kronor på tavlan från mig, sa han. Vinner ni matchen så får du 5 000 kronor till lagkassan. Så Mora indirekt, Gerd Hagos, satte 5 000 kronor på tavlan så att vi i Timrå skulle vinna mot Luleå. Så att Mora, nu tror jag det var Mora som fick kvala istället där.
Ja, precis. Mora åkte faktiskt ut det året också.
Så att det var lite, det är konkurrenternas muta. Det hade kunnat bli en mutskandalen i Luleå. Men Luleå klarade det, skakade av sig det. Och jag tror inte att man ska behöva kvala nu heller. Jag är väldigt, väldigt svårt att se det.
Nej, alltså jag tycker att HV är lite för ojämn. Alltså HV har en lite, alltså de har en bra topp. Men man vinner ju inte matcher på rak följd. Man har ju en väldig förmåga. Har man slagit Frölunda på fredagskvällen, då måste man ju vinna mot Örebro på lördagen och bygga vidare på det. Nu står man ändå där och har förlorat en och vunnit en och så, då kommer man ingenstans i tabellen när man är så pass långt efter.
Men du var ju nere just i Jönköping och såg den matchen. Vad såg du i matchen?
Ja, det var bjudfest från Frölunda. Jag ska inte förringa HVs insats på något sätt. De har ett spetsigt lag och de De satte dit chanserna. Laledja smackade dit två. Mattias Tedenby gjorde ju både sitt andra och tredje mål för säsongen. HV gjorde en bra match. Men det var trots allt bjudfest från Frölunda. Det går inte att komma ifrån att Anders Grönlund trodde att han var världsmästarback.
Men vi har fått en fråga från Filip Bergqvist här. HV spelar sig bättre ut de senaste fyra matcherna, men med poängen tillar inte riktigt in. Nu har man fem hemmamatcher och en bortamatch kommande två veckorna. Tror ni fortfarande att HV har en chans att undvika kval, och vad krävs i poängskörd under dessa matcher?
Nej, men jag tror så här att HV, först och främst måste de ju slå Brynäs i den matchen som är intern mellan lagen. Den kommer absolut att bli jätteviktig. Den måste de bara vinna. Och sen så, det handlar absolut om att vinna sina hemmamatcher här nu. Oskarshamn här nu som kommer på tisdagen, den kommer bli extremt viktig. Den måste de bara vinna. Så enkelt är det bara. De måste ju komma ifrån veckan här nu. Berätta vad de har här i veckan.
De har också Leksand och på lördag Luleå. Så att det är en ganska tung vecka de har, alltså tre raka hemmamatcher.
Jag skulle säga att de bör vinna två av dem. De behöver komma ifrån veckan med 6 av 9 poäng eller mer.
Och då är det rätt viktigt att de vinner den där matchen mot Luleå. Även om jag säger att inte Luleå är ett lag som får kvala, det är ändå ett lag som är strax ovanför där. Men vad tror du då när du ser HV? Är det som Bergqvist säger, har spelet varit bättre även om det var en bjudfest där?
Ja, men det har varit bättre. Det fanns väl lite tendenser här efter jul att det inte var särskilt bra. Men sen har de ändå lyft spelet lite grann. Man har fått in en sån som Nick Shaw lite bättre i spelet. Och man har börjat kugga i lite i kedjorna. Sjöholm har kommit tillbaka för JVM. Alltså han och Emil André är ju ett jäkligt bra backpar. Så att jag tycker ändå man är på rätt väg spelmässigt. Det är bara det att man måste jobba upp de här poängen man ligger efter. Och det är väldigt påfrestande och jobbigt.
Men är det inte ganska lustigt? Jag sitter och säger så här, nej men, de får, Luleå, nej men de får inte kvala. Och så tänker man HV71, ja de ligger ju skrynkligt till, men de har ju ett bra lag. Och så förra veckan satt jag och pratade om Brynäs och hyllade dem. Vilka får kvala utöver Malmö? Kvaliteten är rätt hög. Och den situationen som HV har satt sig i, den blir ju jäkligt tuff att hämta hem, eftersom lagen ovanför är ändå, Luleå kommer vinna. Jag tror ändå att Brynäs kommer vinna tillräckligt med matcher, så att det ska till ett jäkla push här, ett jäkla race, och det börjar redan den här veckan för dem. Jag ska säga att de måste gå rent. Exakt. De måste nästan gå rent 9 pinnar, vet du.
Ja, 9, det kanske blir lite, det kommer bli tufft, men jag säger 6 poäng eller mer i alla fall för att vara med i det, och att du vinner de interna matcherna mot Brynäs och Luleå. Att det kommer bli viktigt att du vinner de interna mot lagen ovanför, och sen får man väl egentligen ta det där, för man får ju egentligen ta det här nu fram till uppehållet. Man har Malmö och Luleå precis innan uppehållet också. Malmö ska man ju slå hemma, och sen har man Luleå borta. Kan man vinna både Luleå hemma borta, så sätter du ändå lite press lik förbannat på Luleå, så att det är ändå för tidigt att säga, men jag säger 6 poäng eller mer.
Ska vi köra något lite smörigt här när vi ändå går på HV71? Det har varit en, ursäkta språket, en piss-säsong för dem, men det är fullsatt i stort sett varenda match. Det är ju inga supportrar som har svikit och känt att inte en till sån här säsong, och nere i hockeyallsvenskan. De har säkert tänkt så, jag förstår det, men de är i hallen, de stöttar.
Ja, alltså verkligen. Det har varit fullsatt nu 5-6 gånger på raken här, och det var ju grymt tryck i fredags. För övrigt jättemycket Frölunda-supportrar också på plats. Det tyckte jag var lite härligt att det blir ett rejält jubel när bortalaget också gör mål. Men det är klart att HV-fansen har ju verkligen ställt upp för sitt lag, och det gjorde de ju även i hockeyallsvenskan.
Absolut.
För övrigt, tröja nummer 10 hänger ju i taket, och det har vi inte lyft upp. Alltså det var
gåsut
sådär att se den hänga där uppe ovanför jumbotronen.
Men det är ju rätt, den ska ju hänga där. Det är ju, med tanke på det Martin Törnberg har gjort för HV71 och den delen han hade för deras framgångar där med SM-gulden. Så, ja, men vi, som sagt, vi har inte lyft fram det, vi har fått lite på näsan av det, men det var fint att se den där då alltså.
Ja, det var jättefint. Men en grej som kanske var ännu finare, på tal om folk som hänger i taket där i Jönköping. Stefan Örnskog, har du sett att han kör ismaskinen i Jönköping?
Det är ju så otroligt vackert med det ju. Det är ju alltså hans tröja hänger i taket, han kör ismaskinen. Det finns något vackert i det.
Ja, men verkligen. Och Stefan Örnskog, jag hörde lite story när jag var i Jönköping här nu, att då när Törnbergs tröja skulle hissas, då tar man in de gamla legenderna. Det var ju Stillman, och det är Davidsson och Petrasek och så vidare. Örnskog hade tydligen sagt någonting i stil med nej, nej, alltså jag jobbar där. Jobbet ska skötas.
Det är underbart.
Och HV typ, ja men alltså, vi ger dig ledigt för det. Det är vi som är din arbetsgivare. Det är inga problem. Nej, nej, men alltså jobbet ska skötas. Jag jobbar den kvällen. Det är mitt pass den kvällen.
Ja, men, fan vad härligt alltså. Det är nog fint med det. Men du, vi håller oss kvar lite vid den matchen. Vi hade en situation med Emil André som tacklade Ryan Lash. Och Roger Rönnberg sa att en tackling ska avsluta en karriär. Och även Johan Rylander på Göteborgs-Posten skrev att det, ja, i jämförelse med den tacklingen som Andreas Borgman gjorde, skulle det vara 10 matchers avstängning. Hur uppfattade du den på plats?
Ja, alltså jag såg den egentligen först på Jumbotronen efteråt när de började gapa och de fick 2 minuter abuse där Frölunda för att de protesterade lite väl hårt. Lash viker väl egentligen in lite grann, eller viker egentligen ifrån. Alltså Emil André åker rakt fram och så ska han väl försöka träffa med axeln, och då ser det ju ut i den rörelsen också lite grann som att benet åker ut, vilket kanske blir en naturlig del, men Emil André byter inte åkriktning överhuvudtaget. Nej. Har noll syfte att träffa honom, så när jag tittar på det, ju mer jag tittar på det egentligen, så det är till och med så att jag uppfattade som att Emil André lite precis innan träffen försöker vika undan sitt ben också för att han uppfattar att det kan träffa knäet. Så att ju mer jag tittar på det, ju mer gör jag domarna rätt för den.
Fan, det här har jag längtat, det här har längtat efter. Du har ju alltid sagt, jag ska inte ge mig in på att analysera tacklingar. Och det gjorde du precis, och vet du vad? Vet Nej. Du vad? Det gjorde du bra. Du gjorde det till och med bra, Svensson. Jag har ingenting att anmärka. Jag tänker inte komma in med någon liten pekpinne och slå på fingrarna. Så att vi nöjer oss där. Jag tyckte inte heller att det var en storm i en vattenglas. Och det gick bra med Ryan Lash. Men en sak
kan inte du kommentera Nick Shore då? Eftersom jag har gett mig ut på det minfältet också under lördagen.
Ja, då Nick Shore, HV-spelaren som i samband med ett baklängesmål slog klubban i sargen, trodde han. Men där åkte en domare och då högg han honom och fick då ett matchstraff. Men ingen avstängning, ingen anmälan. Och det är ju en sån där situation. Jag önskar ju den bästa av världar, att man bara liksom sträcker upp handen, åker och kramar varandra och så är man klar. Samtidigt förstår jag att det finns ett symbolvärde i det när man ändå slår en domare, att man måste skicka av den. Men jag hade ju bara önskat, jag såg ju på liksom reaktionen på Nick Shore. Han blev så här, åh nej, 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 förlåt, åh nej, 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 nej. Du vet när man har gjort något dumt, aj, förlåt. Den reaktionen fick jag inte, eller fick man. Hade man fått en reaktion så här, ja, men du är ditt fel, du är i vägen, skicka av. Men hur ska man avgöra det? Det blir en jäkla gråzon. Jag rasar inte att han fick gå av matchen. Jag hade ju önskat kanske att det hade blivit mer att, ja, förlåt, vi går vidare.
Ja, precis. I regelboken är det ju tydligt att du ska väl göra det medvetet mot domaren. Och det går ju att diskutera, var det verkligen medvetet när han inte ser att domaren kommer?
Nej.
Men någonstans så är det ju så att han gör ju ett aktivt val. Han gör det ju naturligtvis på ren instinkt. Han blir förbannad för han bränner ett läge och då ska då smälla klubban mot sig. Det går på någon sekund, så det är klart att det blir lite spontant. Men någonstans, det har ju inte att göra med spelet att han vill få ut sin frustration och slå en klubba i sargen. Det är ju ingen rättighet man har på det sättet att göra det. Och det är jättetråkigt för honom. Hur många kvadratmeter är en is? 30 gånger 60 meter, du kan räkna kvadratmeterna. Alltså, att det råkar komma en dummare där, det är ju maximalt oflytt för Nick Shore.
Samtidigt, jag har slagit klubban i både stolper och sarg och plexiglas och allt möjligt när jag gjort något dumt eller när jag gjort något dåligt eller orsakat ett baklängesmål. Det är ju en reaktion inom loppet av 100 delar som du gör. Det är inte så att du åker och tänker att om jag släpper in ett mål nu, då ska jag agera i frustration. Så är det inte, utan det händer ju bara i en tävlingsjävel som sticker in.
Jag ska bara säga en sista grej också. Jag tycker så här att domarna är nog fan tvungna att göra det, helt ärligt. För att med alla tv-kameror som finns, det rullas giffar. Om vi tänker åt andra hållet, om de inte hade tagit den utvisningen Absolut. Där och skickat av honom isen, vad hade hänt då? Hade detta varit 1996 och det bara hade varit Radiosportens reporter Mats Dahlberg eller någonting som hade suttit och kollat på matchen, då hade de garanterat skitit i det.
Nu kommer du in på Radiosporten. Nu vet jag att det är, när det är idrottsgalatider, då vill du hylla Bengt Skött, eller hur?
Det är klart man vill hylla Bengt Skött i sådana här tider.
Är han Radiosportens svar på Stefan Örnskog?
Det skulle det ju definitivt kunna vara, bra liknelse där. Alltså, den här prestigelösa reportern, han har noll behov av att framhäva sig själv, utan han vill egentligen bara hylla idrottsvärlden. Han syns en gång på hela året, och det är när han ska lyfta fram Jerringpriset och pristagarna. Sen har han noll avsikt att synas och höras och finnas. Han behöver inte ha några priser eller någonting. Totalt prestigelös människa.
Vi älskar Bengt Skött och vi älskar Stefan Örnskog. Vi älskar prestigelösa människor. Jag hoppas att vi en dag kan bli prestigelösa också.
Ja, det hoppas jag också. Jag hoppas att de kan uppfatta oss även om vi sitter på de höga hästarna ibland.
Men du, vi ska avsluta det här lite med bara att komma in på Frölunda. Vi har fått från Erik, David, Per Ludde, David Stenbacka, Johnny the Fox, bland annat, som alla ställer frågor om Frölundas powerplay. Och nu har ju du gått in och analyserat tacklingar. Då bara låter jag dig lite snabbt komma in också på powerplay, vad du såg mot HV71, så kan jag fylla på där.
Ja, men alltså det som jag slås av är att Max Friberg står nere bakom förlängda och att Ryan Lash står lite högre upp. Alltså, när Spasek fanns där så var ju, ville man ju göra så att man ville ju skifta lite plats. Alltså, ja, man ville ju skifta för att det skulle bli så lättläst. Nu känns det som att Lash hela tiden står där uppe och att det är Friberg som står där. Och är det någonting Lash har gjort bra, han har gjort väldigt mycket bra ska sägas, men är det någonting han verkligen har gjort i sin grej, så har du ju ändå varit att stå där nere och slå in passningarna till Joel eller slå upp det till backen så att en leftare har kunnat gå på ett direktskott där uppe. Så att jag tycker att man måste ju ner med Lash där han är som bäst.
Jag tycker de blir för lätt stressade dels i ingången i anfallszon, så går det för lätt att stressa de dåliga inspel. Sen när de får pucken så är det alldeles för forcerat. Lash försöker slå. Han försöker forcera framslå passningar där det blir för svåra, vilket gör att man får börja om i egen zon. Det är för komplicerat. Och jag menar inte att du ska spela upp på back och skott, det där primitiva. Men du måste kunna hitta en kombination med Ryan Lash för att hjälpa honom. Alternativt... Ja, jag vet inte, jag tror inte att jag ska säga det här. Plocka bort honom. Kanske du ska till och med ska plocka bort honom från en första uppsats.
Det var ju det de gjorde här på försäsongen.
Absolut. Ja, och det har de gjort även under säsongen där. Men vi bara avslutar där. Max Friberg nämnde det där. Han täckte ett skott med 8 minuter kvar av matchen och grinade rejält illa. Alltså, jag är osäker hur den träffade. De skulle komma med en uppdatering här under måndagen. Jag är orolig för att det kan vara en liten skada där på Friberg, för det såg faktiskt inte bra ut när jag tittade situationen, hur den träffade pucken, även om han spelade klart det bytet, eller om det var i andra perioden eller tredje perioden.
Var tar träffen och hur pass skyddad är man där?
Det ser ut som den tar lite mot armen till liksom. Det ser ut som han grinar illa där. Det går ju, det är jätteskott. Först så täcker han ett skott, sen tror jag Lindbom som täcker skott i målgården. Om jag spelar jätteuppoffrande, och sen i senare skedet på det bytet så täcker Friberg skott till, och det ser ut, man ser direkt att okej, det där såg inte bra. Sen ser man han och vill åka och byta där. Han spelar klart bytet, en kämpe som han är, men man ser att han har rejält ont, så att får väl hålla tummarna både för Frölunda och framförallt för Fribergs del.
Under veckan så fick både jag och vår andra reporter på tidningen, Adam Johansson, vi fick lite tips om att Jakob Vrana skulle vara aktuell för att komma tillbaka till Linköping. Oj. Detta i ett läge när han sitter på ett kontrakt i Detroit på 5,2 miljoner dollar. Givetvis gick vi igång på, det finns lite historik, han har haft lite problem, varit inne i lite sådana assistansprogram från NHL och vad det nu beror på och så vidare. Så jag gick igång lite grann på det när jag fick de här tipsen om att Vrana skulle komma tillbaka till Linköping. Adam kollade upp det och det verkar väl inte som att det var speciellt skarpt, och det var nog någon som satt och hoppade. Så vad tänkte du när vi berättade det för dig?
Ja, jag kände oj. För att det fanns ju ett värde i det, med tanke på att det skulle kunna vara så att han blir utlånad från Detroit, för att han kanske behöver komma hem till Linköping. Han har haft Claes Östman tidigare, att det skulle kunna vara en miljö han trivs och kan studsa tillbaka, med tanke på att han varit inne i de här programmen i NHL. Så när du sa det så kände jag oj, det är inte alls otänkbart. Det skulle kunna vara det. Men sen slogs ju det ner. Men Linköping åker ner till Rögle, vinner jättestarkt, förlorar visserligen hemma mot Luleå, ett revanschsuget så. Men Linköping ändå, de är långt ifrån klara att gå till slutspel, men det känns ju ändå så stabilt runt omkring dem hela tiden.
Ja, ja, men det gör det verkligen. De har hittat någonting och det är ingen stress heller underifrån. Sen var det väl lite bjudfest också från Rögle när man pratade med folk i Ängelholm efteråt att backarna ska ha typ sämsta matchen på säsongen. Det är ju så det brukar låta när man förlorar matchen.
Men vi har fått en fråga från Rasmus Magnusson här när vi ändå är inne på Linköpings motståndare Rögle, som undrar om Rögle kommer kunna behålla Marco Kasper nästa säsong eller Detroit nära att plocka över honom.
Ja, alltså jag hör ju att Detroit är nära, eller de kommer ju plocka över Kasper och de kommer plocka över Valinder också. Sen så är det ju Rangers som äger rättigheterna på Adam Edström. Det finns faktiskt även lite sur om att Oskar Stål-Lyrenäs, som jag då nämnde tidigare, som kanske en prisvärd spelare Rögle, att han har lite NHL-intresse på sig. Det är ju lite intressant vilken resa han faktiskt har tagit från att han knappt platsade ute i andra allsvenska klubbar. Han var väl i Björklöven och så gick han upp till Mora, fick en jätteutveckling, har fortsatt den i Rögle och nu talas, han avgjorde också Skåne där, nu talas det om att han ska kunna få ett NHL-kontrakt, så det är en jäkligt häftig resa han har gjort.
Vi har fått en fråga från Brogis. Brogis, han är lika hängiven fråga som Hankman, Henrik Andersson. Vi uppskattar alla frågor, ska vi tydliggöra. Men Brogis, han dreglar över att se Rodrigo Abos i Röglebygget nästa år. Men fortsätter han så här, finns det en risk att det blir som Olofsson då? Det vill säga att han lämnar för NHL. Tror det finns ett NHL-sus kring Rodrigo Abos?
Alltså Abels har ju redan varit över i Nordamerika en vända, så att då ligger man lite i ett fack där du kanske behöver visa ännu lite mer. Vi ska ju säga det med Abels, han har ju nästan bara blivit bättre sen detta hände, sen det kom ut. Alltså,
ja, det är faktiskt
han har ju levererat på en helt sanslös nivå sen det kom ut. Det är precis som att nu jävlar bara kör jag och visar att det här bryr jag mig inte ett skit om, utan nu kör jag.
Han har nästan tagit död på det här snacket som blir att ja, men han kommer inte spela för, precis tycker jag, på samma sätt som Isak Brännström har gjort i Luleå. De två spelarna är de som har kommit ut, även om Brännström inte har bekräftat att han ska gå till HV71, så har han i alla fall sagt att han kommer att lämna.
Ja, och jag ska säga det att Marcus Ylvegård som kom ut här nu, ja, han svarar göra två mål mot Växjö, gjorde poäng i derbyt mot Rögle, och Glenn Gustafsson har ju inte blivit sämre i Växjö sedan det kom ut med Örebro heller, så att det är väl lite myt som lever kvar också att det här kommer, nu kommer de inte kriga för sitt lag. Man är ju ett lag och man kör med det laget man är i. Man har byggt upp någonting tillsammans under kanske flera säsonger. Då vill man slutföra det. Så är man ju uppbyggd som elitidrottsman.
Absolut. Jag tror inte att Abos kommer att få ett NHL-kontrakt. Han har varit där över redan utan att sätta något som helst avtryck, så att han kommer helt garanterat spela i Rögle nästa år. Men du var inne på Malmö. Vi har fått en fråga från Yngvi här. Då säger han, Värnblom, 13:e forward igen, alltså i Malmö. När presenteras han för Modo?
Ja, nej, men alltså jag har sagt det länge nu. Alltså Värnblom, han vill inte vara i Malmö, och det, så har det ju varit känslan sen han var utlånad till Modo. Fick lite, kände som han fick lite harm av att komma tillbaka till Övik, spela två matcher, göra två mål. Kom tillbaka, blev bänkad, var inne i laget. Spelar väl helt okej, men det lossnar aldrig riktigt. Han vill ju inte vara där. Nej, så det är klart att han kommer släppa honom.
Okej, så här. Malmö kommer att få kvala. Är det här en spelare som du vill gå in i ett kval
med?
Jag känner ju, när jag ser honom spela, så I don't give a fuck. Det är den känslan jag får när jag ser honom spela. Han kanske inte kommer visa upp det om han kommer till Modo till exempel. Nu är det ju en situation som bekanta inte Modo eller Malmö kommer tvingas möta Modo. Så det är bara skeppa iväg honom, alltså en gång för alla. För att han, som du säger, när jag ser honom spela, det finns noll attityd att vilja vara i Malmö och kämpa för att Malmö ska fortsätta SHL-existens. Tack och hej redan idag. Nu går vi vidare.
Absolut, han kommer rycka, och det kommer han göra så fort de egentligen får in en ny forward. Det kanske till och med så att han rycker innan dess, för nu har i alla fall Anton Wahlberg varit uppe lite. Han fick ju bara två byter, bara det är ju en total katastrof att ta med honom till Växjö och spela om två byter, men det är en annan historia.
När vi ändå är inne på spelare som ska skickas iväg, så är ju Nick Halloran en sån, och han ska skickas iväg långt bort ifrån Timrå, kan jag säga.
Alltså, vad har han nu gjort dig då?
Men det finns en del saker som gör mig väldigt upprörd, arg skulle jag vilja säga. Det är Nick Halloran, han är alltså bänkad den gångna veckans två matcher. Han sitter på bänken mot Örebro. Han sitter bänken mot Oskarshamn. Jag förstår att en spelare blir förbannad när man sitter på bänken. Det är ju dennes spelares naturliga rätt. Men vad ska man göra då? Vad gör man som spelare då?
Ja, men man får ju träna hårdare och leta sig in i laget igen. Exakt. I den bästa av världar.
Nej. Nu, det här är ingen bra situation. Nu ska jag byta lag. Det är oacceptabelt. Jag kan inte byta lag. Då vet du vad jag satt och gjorde då?
Nej,
men då satt jag och kollade på alla hans byten mot Skellefteå, matchen innan. Och han var ju totalt klappkass. Sket i att backchecka bland annat i samband med ett boxplaymål. Vilket, det hade blivit mål ändå. Men han skickar en signal att han inte backcheckar. Han står med raka ben. Och det är flera
alltså sådana situationer. Jag bara älskar. Jag tittade på alla hans byten mot Skellefteå. Alltså.
Jag var tvungen att göra det. För att det kan ju finnas någon så här. Fanns det en uns här mot Skellefteå så var han... Jäklar vad bra om man mot Skellefteå. Men han får sitta ändå. Då kan det vara så här. Okej. Okay, det är någonting, de vill bli av med honom eller någonting. Han var ju loj och han var dålig mot Skellefteå. Jag har ju förmånen att kunna sitta och titta på byten. Det tar mig ungefär uppskattningsvis 15-20 minuter att göra det. Jag tror han spelade 13 minuter, så det tar 15 minuter att göra det. Så det är inte en hel söndag som går till det. Men jag ville bara se, finns det någon substans i att han ger honom rätt till att tycka att han är dåligt behandlad så tillvida att han sitter på bänken? Det är fullt berättigat att han ska sitta på bänken, en markering. Vad gör man då? Jo, nej, då ska man vidare. Där är bara skicka iväg honom. Allt för allt, lyft upp en junior, en B-junior, vad som helst.
men hur har det kunnat bli så? För han levererar ju faktiskt i höstas. Alltså, varför har det blivit på det sättet? Alltså, han borde ju ha världens chans. Anton Medin är skadad och så vidare.
Ja, men det, grejen är ju den. Det är ju en signal du skickar. Det är ju inte en signal du skickar att sticka ifrån, vi vill aldrig se det, utan du ska leverera bättre. Du måste kliva upp, spela på den nivån som du gjorde tidigare i höstas. Då är det nyttigt för oss.
Bland annat Ambro frågar ju om han är på väg bort, och där kan jag svara på det direkt också, att ja, han är på väg bort, och var kan han hamna, frågar då Ambro. Jag hörde att Timrå, de är inte speciellt intresserade av att släppa honom till en ligakonkurrent. Nu är det, alltså det brukar ju vara det första man säger, nej, men vi ser helst att han hamnar i Finland eller Tyskland eller kanske i Hockeyallsvenskan eller något sånt. Det är ju en förhandlingssak gentemot Absolut. Ligakonkurrenter, att vi vill inte släppa, för att de kanske ska säga, nej, men vi är beredda att betala 100 000 för att lösa ut honom eller någonting, så att Timrå kanske gör lite plusaffär på det. Men det var det första jag hörde när jag började gräva lite grann kring Halloran, för där är ju ligakonkurrenter som har hört av sig för att försöka få in honom i laget. Men ja, vi får se vad det tar väg. Jag ska kolla här i veckan.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
För er som lyssnar på Sanni och Svensson så har vi ett supererbjudande som ni har haft hela säsongen, där ni kan få ta del av vårt premiummaterial för 19 kronor de första 2 månaderna. Ni går in på expressen.se/Sanni Svensson.
Det ska ni göra. Det har jag gjort för länge sedan, för då kan jag ta del av Sillerummet och mycket, mycket annat premiummaterial på expressen.se. Jag blir också så här, ja, men lek med tanken då. Skulle det kunna vara ett namn för Malmö? Ja, det är klart att Malmö skulle kunna plocka in honom. Men om jag pratar att Lukas Wernbloom inte är en spelare som spelar för sitt liv, om man nu får överdriva, för att Malmö gör hellre än det då. Ja, men vad händer om Thomas Kolla plockar honom åt sidan, sätter honom som 13:e forward då? Mi, jag vill gå härifrån. Alltså, jag tyckte att Halloran var bra, men nu ska jag vara brutalt ärlig. Jag hade inte tagit Ian med tång. För det är det uppgivenheten att ge upp när man blir bänkad i 2 matcher. Alltså, det är för mig är det en spelare som aldrig som sportchef hade jag signat. Om jag hade hört, läst eller sett det, aldrig, aldrig någonsin, hur desperat jag ens hade varit efter spelare.
Men om man vänder på det lite, Malmö i den situation de är i, och det är skralmarknad, de har inte den vetaste plånboken och så vidare. Har man råd att vara kräsen, om man säger så då?
Nej, både och. Alltså, du har ju råd att vara kräsen så tillvida att du vill ha spelare som ska spela för dig i ett kval. Det är ett kval som kommer vara tufft, utmanande. Du kommer kanske behöva gå på mycket folk. Du kanske kommer börja förändringar under vägens gång. Ska du ha någon hängläpp som sitter där för att han inte får spela powerplay eller den rollen som han är tänkt att ha?
Men då är det egentligen bara, alltså, om man lyfter in honom i februari eller vad det nu blir, så är det 10 matcher kvar grundsen och så är det 7 matcher. Då är det klart att du får ju spela honom i powerplay. Alltså, det är ju inte så långt kvar på säsongen.
Nej, men om man inte levererar inte då?
Det kan ju inte bli sämre.
Nej, men det kan det inte bli. Alltså, om man inte levererar då? Om man är en sämre kopia än Johan Olofsson till exempel?
Han verkligen det? Med tanke på att han levererade förra hösten, eller nu i höstas, och vad han ändå levererar i Örebro. Är han verkligen en sämre kopia då?
Nej, men alltså, sett Johan Olofsson med Anton Vedin och Robin Hansel. Sett honom där 10 matcher för att se vad han levererar. Jag säger inte att... Därför är liksom självbilden av en sån som Halloran, som har dessutom väldigt dåligt spelsinne också, alltså rent hockeymässigt, inte socialt, det har jag ingen aning om, även om uttalandet är väldigt klumpiga från han.
Jag ska stanna vidare. Jag hörde att Timrå var lite intresserad av att ta in Olli Palula. Han är ju finländare och Kappanen har ju en förmåga att lyfta in lite finska spelare, har vi ju märkt här under året. Det är väl egentligen bara finska spelarna har plockat in, förutom Pärjärvi, men han har väl ett finskt efternamn i alla fall. Ja. Så att, men annars är det finska spelarna har plockat in, och då skulle väl kanske Palula vara en sån spelare man plockar in i en tredje kedja eller någonting, som kanske köper in sig på det läget och har varit i SHL tidigare.
Olli Palula har ett jäkligt bra målgörarnamn för kommentering. Om man får ett puck i skottsektorn, trycker in den. Olli Palula! Alltså att man liksom kan trycka till. Jag kommenterar ju aldrig, utan jag kommenterar ju vad som har skett. Men utifrån en kommentators namn så är det ju väldigt bra att kunna trycka till. Det var väl en parentes. Men vi håller oss kvar lite vid Timrå. Gjorde en, ska jag säga, en svag... Det var en dålig match mot Örebro. Båda lagen var dåliga. Örebro vände och vann, vilket var starkt. Men det var en match som gav mig noll och ingenting när jag satt och tittade på den. Men Timrå vann ju mot Oskarshamn. Och i Oskarshamnskretsar, vad säger man när man torskade mot Timrå då?
Att man gjorde en dålig match. Det är klart att man gjorde en dålig match mot Timrå.
Jag älskar att Oskarshamnarna har blivit det som Oskarshamnarna hatade att alla sa när man mötte Oskarshamnarna att man gjorde en dålig match. Det är nog vackert. Det är ett tecken på att Oskarshamn har tagit steget. Nu är de etablerade SHL. Då kan jag säga att man gjorde säsongens sämsta match mot en motståndare. Det är nog vackert. Det finns... Grattis Oskarshamn. Ni är SHL-värdiga nu.
Ja, men alltså, om vi ska vara ärliga, så har Oskarshamn haft en väldig oförmåga att få grepp på Timrå här genom de senaste 2 säsongerna sedan Timrå gick upp.
Ja, jag var ju där och kommenterade den matchen nere i Oskarshamn tidigare i höstas, och då var det ju egentligen Oskarshamn väldigt bra den första perioden, och sen gjorde Timrå små justeringar, hur man backade av lite, krympte ytor och fördröjde spelet så att inte de skulle kunna kiva lite i sitt anfallsspel, och sen stängde de den matchen. Det var ju då jag hyllade assisterande coach Marklund där tillsammans med Ante Karlsson, som liksom kändes som en briljant taktiker. Men det är som du säger, de har svårt det där. De har svårt att lirka upp, samtidigt som Oskarshamn kommer från en herrans räcka med matcher när man har spelat väldigt bra och förlorar den lite pyspunka. Då blir det intressant att se på tisdag, alltså imorgon, just mot HV71, om de som får sota för det.
Vi ska komma in lite på Oskarshamn också, för jag hörde en intressant sak här under helgen. Alexander Anderberg, som har gjort det väldigt bra i Östersund under säsongen och är väl deras främsta målskytt, främsta poäng, gör allting eftersom inga forwards levererar för dem, att Oskarshamn är på där och är väl den klubben som ligger mest i framkant för att få Alexander Anderberg till nästa säsong. Man kommer ju göra så om med Quenneville, även om han har gjort det väldigt bra, väldigt prestigelös, kommit in och ändå spelat en bra hockey, så kommer det ju vara så att han försvinner efter säsongen, och då behöver man en högerfattad back in i backbesättningen, och då kanske man vill lyfta in en sån som Alexander Anderberg, en förhållandevis billig spelare. Quenneville kom ändå från ECHL East Coast inför förra säsongen, så var ändå en billig spelare. Då skulle ju Alexander Anderberg kunna vara en sån spelare. Han är ändå född 97, så han är bra absolut ålder också.
Men jag hörde en intressant sak kring Anderberg, varför han spelar bra i år. Han var ju ganska dålig, skulle jag vilja säga, när han var i Södertälje.
Han fick ju sparken egentligen från Södertälje också. Han är ju ett år kvar där.
ja, orörlig, stabbig, kändes som man inte hängde med, men det uppfattar man inte nu. Men då sa han, han själv då sagt att anledningen var att det var så väldigt mycket styrketräning i Södertälje. Det var tung styrketräning, hela tiden. Dels kändes inte pigg på matcherna, sen var han ganska orörlig, och då har de förändrat sin träning i Östersund, och det är väl någonting som Janne Hammar då och gänget ner i Oskarshamn skulle kunna bygga vidare på. Kanske inte trycka på med styrketräning på en sån naturligt redan ganska stor spelare, utan få honom mer rörlig, mer jobba kondition, liksom få honom att hålla kanske en jämnare vikt, så tillvida att när man inte trycker på med styrketräning så lägger på det muskelmassa. Så att då skulle det vara intressant att se honom i Oskarshamn.
Just jämnheten är väl vad han behöver jobba med. Det har blivit väldigt mycket ett år på varje ställe.
Ja, och då skulle man väl kunna tänka att det vore bra att vara kvar i Östersund. Samtidigt så är det ju en säsong som man har nu. Det kanske det har en gång i karriären. Så att, ja. Men du, när vi är kvar vid Oskarshamn så har jag fått en fråga från Andreas Skötke.
Jag tänkte på den gamla tyska målvakten Andreas Köpke när jag såg det namnet. Alltså.
Kanske. Men du, hur mycket skiljer det i lön på ett erbjudande på Somela från Oskarshamn eller från Schweiz? För du skrev bland annat i Sillerummet att han hade bud från mer eller mindre samtliga schweiziska klubbar. Vad skiljer det i lönemässigt?
Jag skulle säga det är nettopengar i Schweiz och att du har fri bil och fri bostad. Oskarshamn kan väl kanske erbjuda 300 000 i månaden då i bruttopengar, och så skulle du betala en herrans massa skatt på det. Medan schweizarna kanske skulle kunna erbjuda något liknande fast i Schweiz och franc då, så att du får ut nettopengar, bättre resor, kanske lite skönare liga att spela i också, mer offensiv. Alltså, nu har han ju fått utlopp för sin offensiv naturligtvis i SHL också, för att spela med Karlqvist. Så jag tror ju faktiskt att det lockar lite för honom att kanske köra vidare med Karlqvist. Om man har en ambition att ta sig till NHL, då hade jag ju absolut kört vidare ett år till i SHL för att visa lite kontinuitet i grejerna, att det här var inte bara en säsong, utan jag är på riktigt och nu vill jag ta min sista chans i NHL. Så har han den ambitionen, då skulle han faktiskt kunna bli kvar i Oskarshamn. Annars så lutar väl det mest åt att det blir en av storklubbarna där nere som lägger på slag på honom.
En spelare som är i den schweiziska ligan nu, det är Dennis Rasmussen, och du pratade om för några veckor sedan om honom som ett potentiellt nyförvärv till Örebro. Där vi har fått lite frågor kring statusen på Rasmussen. Är det något nytt du har hört där?
Nej, alltså det handlar ju om Växjö eller Örebro där vid hemkomst. Västerås kommer ju inte gå upp i SHL som det ser ut nu. Det ser rent ut sagt för jäkla illa ut. Men där hör jag väl att signalerna jag fick när jag var i Växjö i förra veckan är att många tror där att han kommer hamna i Örebro som det ser ut. De kommer kunna betala så pass mycket högre och han kommer få en mer tongivande roll. Så att det är väl det signalerna pekade på, att man hade inte speciellt goda förhoppningar om att han skulle landa in i Växjö igen. Ett lag som kanske var nere lite grann på krisnivå är ju Leksand, som förra helgen hade väl lite måste med att man vann mot Malmö, och sen så gjorde man en bra match mot Skellefteå, och sen åker man till Växjö och plockar 2 poäng mot serieledaren trots att man släpper in ett mål 59-59. Alltså ja, Växjö är för jäkliga på det här med 59-59 mål. Men strunt samma, Leksand, vad har du fått för bild av dem den senaste veckan?
Jag skulle vilja nog påstå att Leksand gör sin bästa match för säsongen i torsdags. Du sa att de gjorde en bra match mot Skellefteå. Jag skulle säga att det är deras bästa match för säsongen. Och då kanske inte rent speltekniskt att det var de bästa farten i passningarna i allt det där. Utan det var arbetsinsatsen man la ner. Hur man nöjde sig med att plocka pucken över rödlinjen för att få ner den. Hur man nöjde sig med att få ut pucken i egen zon. Hur man tog stolthet i alla de här sakerna. Ett Leksand som jag inte riktigt har sett. Det var ett Leksand som prioriterade det hårda jobbet. Och sen fick liksom det här Kalle Östman-finessen komma lite på köpet. Eller komma liksom i andra hand. Det var ett gediget, det var ett bra. Men ett Leksand som faktiskt imponerade på mig i torsdags.
Är det ett åttondelsfinallag eller rent av topp 6-lag letar sig upp där när man får ut det man kan, så att säga?
Ja, alltså det skulle ju kunna vara ett topp 6-lag. Sen är det ju såklart de här skadorna, och det kostar ju på, och att du hela tiden måste ligga på den här arbetsnivån för att vinna matcher, vilket jag tror att det blir nyckeln för dem. Jag tror inte att Leksand kommer komma in på topp 6-lag förutsatt att inte Rivik och Rohoma kommer tillbaka inom en ganska snar framtid.
Uff, tänk om de skulle stöta på typ Rögle eller något sånt lag i något, eller säga att Rögle blir 8 och Leksand blir 9, och så åker de ut lik förbannat i första rundan av slutspelet igen alltså.
Ja, absolut. Det kan det vara. Det är därför det blir ju viktigt att ta sig in på topp 6. Så är det ju framförallt att ska du ens ha på en semifinalplats eller i synnerhet final eller guld, så kommer du aldrig, alltså åttondel, du kör, du rök, du spelar liksom tre matcher på kort tid.
Färjestad är ett annat lag som jag tycker imponerar. De tar sina poäng och nu är ju Remy Elli borta, men ändå vinner man matcher och samlar på sig poängen trots att man har det här skadehelvetet. Det är hela sanningen till Theodor Lennström och den skillnad han gör, eller?
Nej, jag skulle vilja säga att ja, det är en stor del av sanningen. Färjestad hade inte vunnit i till exempel torsdags mot Brynäs som inte har varit Theodor Lennström. Han var fullkomligt lysande, fullkomligt fenomenal, en dominant insats. Det var en skillnad mellan lagen. Det är Thomas Mitell som är skillnaden. Alltså han har satt en struktur. Du spelar Marcus Westfeldt 20 minuter. Det var en spelare som du inför säsongen, ja, lite så här, det var ju lite panikvärvning typ. Ja, men vi plockar in honom som fjärde center. Nu är han andra center helt plötsligt.
Och vad är det han gör bra tycker du då?
Westfeldt eller Mitell?
Ja, Westfeldt.
Nej, men han gör det ju bra utifrån den rollen han har nu, att han tar vara på den chansen han får. Han ligger bra i positionsspelet. Det är ju fortfarande spelare som kanske i ett topplag, ja, nu är ju Färjestad visserligen topplag, men han kanske ska vara en fjärde center. Men nu har du varit tvungen att spela då i en andra centerroll. Det är klart att det är utvecklande. Men det som är för Färjestad, även om jag är jätteimponerad, nu förlorar man visserligen mot Skellefteå, Skellefteå som var bra, stabilt i den matchen ska jag säga. Men det som är Färjestad, det kommer inte hålla om man inte får tillbaka spelare, alternativt lyckas plocka in spelare. För att du sliter ju väldigt mycket på, det blir Nygård, det blir Lindqvist, det blir, ja, Åslund är ju borta, det var ju förslitningsskador, Ejdsell, han var tillbaka.
Jag bryter Johansson in en fråga från Johan Landenius. Behöver Färjestad värva spelare då? Och även Emil Engström har ju en liknande fråga där han undrar om man behöver göra det.
För Färjestad är en situation där de går för guldet. Kommer de komma in i slutspel? Även om man får tillbaka Åslund, man får tillbaka Henrik Björklund som har varit borta på grund av hjärnskakning längre tag, får tillbaka Linus Johansson. Alltså man får, så är det andra spelare som har slitit väldigt hårt som kommer gå in i ett slutspel rätt trötta. Så definitivt måste Färjestad värva. Och speciellt när Remy Elli, som rapporterna säger att han blir borta 6-8 veckor, vilket kanske inte riktigt helt bekräftat, men rapporterna tydde på det direkt efter matchen.
Ja, för annars, vad har Färjestad på in och ut? Det är Carl Jakobsson ut och Erik Engstrand in under säsongen. Vad har vi mer som har kommit in och ut där?
Det är väl bara det, va? De har ju tagit tillbaka Lukas Forsell, men han var ju där redan från början på säsongen. Så det är ju ett ganska, det är ett tunt lagbygge de har. I grunden är det inte det, men det är det nu med tanke på skador. Så att om Färjestad har ambitionerna, vilket man givetvis ska ha med tanke på att man är topp tre i serien just nu, på att gå hela vägen, så tror jag att man skulle behöva addera någon kropp. Ja, den gångna veckans stora snackis, det var Väsby Hockey. Sammanslagning, uppköp, identitetskapning, jag vet inte vad man ska kalla det för. Där brödernas Väsby IKHK, som de numera heter. Det var ju faktiskt du och Adam Johansson på Expressen som avslöjade den. Berätta lite mer. Jag har alltid tänkt, vad får du för puls? För det här är inte bara en nyhet. Du inser när du får den här till det. Det här kommer ju skaka om saker. Ni fattar ju också. Det är inte så som att nu kommer, oj, nu ska Nick Halloran gå till Malmö. Oj, den skriver jag. Det är en avslöjande. Men det här blir en annan dignitet, tänker jag.
Ja, absolut. Jag visste ju att det här skulle slå igenom stort, om vi får kalla det, på föreningslivs Sverige. Jag vet ju hur mycket det brinner för det här med 51% och värna om historia och kultur och allting, och att det inte ska vara det här plastiga att man köper in sig, eller vad man nu vill kalla det. Så jag visste ju att det skulle bli ett ganska stort genomslag när det här kom ut, och de valde ju väldigt kortfattat gå ut på hemsidan, kallat till ett extra årsmöte klockan 16.00 en vardag.
Bra tid.
Ja, absolut. Det är kanske typ sådana som du och jag, eller pensionärer eller något liknande, som hade haft tid att gå på det där extra årsmötet. Det kommer 30-tal medlemmar och de röstar ju igenom det här för glatta livet, höll jag på att säga. Men de röstar enhälligt ja i alla fall.
Enhälligt. Precis enhälligt, som alltid disciplinnämnden gör här noterat. Enhälligt. Det är starkt.
Disciplinnämnden gör det faktiskt inte alltid, det har funnits tillfällen.
Nej, men det var länge sedan. I år har det varit enhälligt allting. Fortsätt om brödernas Väsby IKHK, tack.
Ja, alltså det är inget fel på ambitionerna om vi säger så. Alltså de pratar om SHL 2030. Är det verkligen rimligt att ett lag av den digniteten med den åskådarbasen och medlemsantalet kan nå SHL till 2030?
Nej, det är det ju inte. Å andra sidan, var det realistiskt att Oskarshamn skulle göra det för ett gäng år sedan? Att Oskarshamn
ja,
skulle
men Oskarshamn är ändå en anrik förening sedan 1971 ja. Liksom. Eller ja, 70, den här, 70.
Ja, och det här var ju Väsby, väl var det från 63 eller? Det var ju till och med en anrik förening.
56 eller något sånt,
ja. Nej, men det är inte realistiskt. Men samt, alltså så här, jag har ju själv varit engagerad i Huddinge hockey, både, ja, framförallt alltså, med passion för Huddinge, men också ekonomiskt så, med investerat lite för ett gäng år sedan. Jag förstår ju att det är en tuff situation att bedriva någon form av elithockey i Stockholmsrådet. Du har Djurgården, du har AIK, du har Södertälje och där bakom så finns det egentligen ingenting kvar. Och har du ambitioner att ta det uppåt, det är ganska tufft. Och då måste du kanske få in sponsorer, men sponsorer som kapar hela klubbmärket och identiteten och själen, det trodde jag faktiskt inte var möjligt och på så enkelt sätt.
Nej, men verkligen. Men man går in lite med ingångsvärdet att vi ska få fart på Stockholmshockey, vi ska sätta fokus, vi ska rädda Stockholmshockey. Lite det ingångsvärdet har man ju också.
Ja, och det är rätt intressant. För jag menar, ser du på Djurgården vad de får fram i form av talanger i sitt hockeygymnasium. Jag har en brors son som har spelat där och vet att du får svinbra förutsättningar att lyckas och bli en duktig hockeyspelare om du spelar Djurgårdens juniorer till exempel. Jag menar, AIK har en juniorverksamhet. Alltså, det är inte så att vadå, de kommer alltså rädda Stockholmshockeyn. Vi kommer betala några spelare lite mer pengar i Stockholmshockeyn. Det är inte så att de kommer rädda kvar talangerna i Stockholm för att Väsby satsar på, att de satsar på A-laget. Så det här är let's make America great again. Liksom, det är lite den känslan jag får. Det är ett jäkla luftslott.
Men är det Södertälje som är Stockholmshockeyns etta just nu och får man lov att kalla Södertälje för inom Stockholmshockeyn? Vill de själva förknippas med det?
Nej, det tror jag inte. För när jag växte upp så var ju inte Stockholm. Då hade jag ju kompis som bodde i Södertälje. Då fick man ju ringa ett annat riktnummer. Det var ju inte 08 i Södertälje på den tiden. När jag var en liten grabb. Nej, precis.
Men annars på senare år, alltså innan mobilerna tog över helt och hållet, så var det väl 08 och så började väl med 550 eller någonting i den stilen på Södertälje.
Ja, det är möjligt. Ja, det var Järna visserligen han bodde. Jag tror att det var både samma Järna och Södertälje. Jag reserverade mig lite för den. Men jag tror väl, nej, de vill nog inte riktigt kännas vid att de är en Stockholmshockeyn på det sättet. Men de vill nog kännas vid att de är väldigt, väldigt bra nu. Och frågan som jag måste ställa till Svensson, sitter de nu på seriens bästa spelare i Linus Widell? Är han bäst i Hockeyallsvenskan? Ja eller nej?
Alltså han är väldigt bra. Han är definitivt en av de bästa offensiva spelarna. Han går in och gör ett hattrick mot Västerås. Och så jag blev ju nästan chockad när jag kollade på poängligan totalt sett. Alltså han är ju tvåa i hela poängligan.
Jag vet. Han är liksom
alltså, jag är imponerad, det måste jag säga. För jag vet ju att alltså, när han kom tillbaka till Södertälje tänkte jag bara, men alltså, ja, han kommer göra sina poäng. Han kommer att göra typ 35 poäng på 52 matcher. Liksom. Nu har han gjort 39 poäng på 32. Han snittar över en poäng per match. Så har jag haft någon diskussion med någon Södertälje-supporter eller liknande så bara lägger jag mig platt rakt av, säger jag.
Det är ju, har du haft en diskussion med Södertälje-supporter? För det känns
alltså,
som att
det vill jag nog minnas att jag har liksom varit ganska likgiltig när det här med Widell kom och så vidare. Jag vet, alltså, sådär, född 85 och ganska trött, så där kändes det som. Men han har gjort det jättebra, det måste jag säga.
Men har han, alltså han har gjort det bra, men har han så jäkla bra lekkamrater? Jag vill ju nästan belysa hur otroligt bra han har gjort det, med tanke på att det är liksom, om du kollar Skellefteå-spelarna eller liksom Woods och Dickinson ska, men om du kollar dem, den omgivningen som de har, den är ju bättre än den Widell har haft. Widell driver ju en kedja mer än vad Schilke och de här grabbarna i Björklöven gör, eller Dickinson till exempel.
Alltså tittar man på lekkamraterna som man hade när de mötte Västerås, så är det alltså Aaron Luchuk och Patrick Newell som var hans lekkamrater. Och det här är alltså invärvade spelare under säsongen som förvisso ändå har gjort det bra. Liksom, men ja, men, det kanske är för att de spelar med Widell då alltså.
Nej, precis. Jag vill ju hävda att Widells 39 poäng på 32 matcher, det är ju nästan, det är en större bedrift än Schilke till exempel, skulle jag vilja. För Schilke har ju bättre, han har bättre omgivning i Björklöven. Jag skulle vilja säga att Widell är bäst i Hockeyallsvenskan. Han har varit bäst i Hockeyallsvenskan för han driver sin kedja Ja, vi. Vi satt ju hylla Persson förra veckan. Det blir ju lite godtyckligt det där. Det finns ju många spelare. Men på sättet han driver hela sin kedja, det gör han mer än vad Persson gör i Mora, mer än vad Schilke gör i Björklöven, mer än vad Woods gör i Modo till exempel.
Ja, och det som jag ändå vill belysa när det gäller Södertälje, man ska ändå bära med sig att Georgsson var ju grym på att hitta nordamerikanska spelare när han var i Västervik. Och det har ju ändå försvunnit spelare, alltså importer längs vägen. Krastenberg försvann till AIK, de hade ju någon som var inne bara ett par matcher. Jag minns knappt vad de heter, de här spelarna. Nej. Som var inne i Södertälje tidigt under säsongen, som var misslyckade. Och jag tycker att det är ju försvarsspel som har varit så jäkla bra i Södertälje, som ändå grundlägger allting. Hur Albin Karlsson, Johan Ivarsson och Ludde Jansson, alla de här backarna har gjort det. Men så allvarligt, pass bra.
Men Ivarsson, han är ju på riktigt jättebra. Han är ju, och där vet jag, det finns SHL-intresse kring honom. Men man hoppas ju att en sån spelare bara känner att fan, jag stannar ett år till i Södertälje. Jag har gjort resan i hockey, eller i SHL, vilket den resan är inte klar för honom på något sätt. Men få ett stabilt, riktigt bra år i topplag Södertälje nästa år. Kanske vara med till exempel att ta upp ett Södertälje, vilket jag inte ser som osannolikt att det skulle kunna ske nästa år till exempel. För så att man får bygga vidare, man får behålla Videll ett år till givetvis och så.
Ja, men alltså, jag tror att Ivarsson mycket väl skulle kunna tänka sig att göra så att han förlängde sitt kontrakt med Södertälje. Nu betyder inte det allting.
Nej,
om det kommer till SHL, men jag tror absolut att Ivarsson kan tänka sig att ha det så. Han var ändå i både Färjestad, han var i Malmö tidigare, så han har ändå gjort SHL-resan tidigare.
Djurgården hade ju dubbelmöte med Modo den gångna veckan. Man förlorade första matchen i Örnsköldsvik och vann. Hur viktig var inte den mot just Modo på Hovet i fredags?
Jag skulle vilja vända på det och säga att det var viktigt för Modo att åka på en käftsmäll också. Att man kommer behöva lite sådana matcher här. För att alltså man leder så pass stort. Man behöver utmana sig själv lite grann att shit, vi åker inte ner. De var klart bättre, men på Hovet första matchen. Men,
Svensson, ja,
vad ska du nu säga?
Nej, men blir, alltså, ja, men blir det inte den sån här bara grej man säger att man får en käftsmäll? Man ska inte tro att man åker ner till Hovet och vinner. Det är väl ingen i Modo som tror att man åker ner mot ett Djurgården och bara vinner? Förstår? Alltså,
nej, men man behöver ändå veta med sig att, att gå rent mot Djurgården i en grundserie, det är ju sin sak. Men när det nalkas slutspel, absolut, med Kryger och alla som är där, man behöver ändå någonstans bära med sig okej, okay, vi är inte oslagbara. Vi har åkt på en nit mot Södertälje borta. Vi har åkt på en nit mot Djurgården. Jag tror ändå att stanna upp lite, att det ändå betyder lite för gruppen.
Vad satt du och tittade på i fredags? För det var ju rätt bra matcher där. Satt du och kollade på Löven mot Mora eller Djurgården mot Modo?
Ja, det var ju Löven-matchen som tilldrog sig mitt intresse på datorn, ska jag säga. För att jag var ju på plats i Jönköping, ja, och kollade på HV Frölunda. Så att det var ju väldigt sporadiskt.
Det är det som gör det. Det är det som gör det. Jag älskar ju SHL-matcher på fredagar. Jag tycker det här, man bryter loss en match där. Men det förtar ju också lite från det heliga fredagen från Hockeyallsvenskan. Som jag tycker att vi ska värna om den fredagen. Att det är deras Hockeyallsvenskan. Den är ju, alltså det är ju en av de bästa kvällarna när man får liksom full matad omgång liksom serverat från Lars Lindberg och Fredrik Söderström där i studion.
Ja, men verkligen, jag känner också det, att onsdagarna och fredagarna ska vi hålla så heliga som möjligt från Hockeyallsvenskan, att det ska få vara deras dag, för att det blir ju en chans att kunna följa båda serierna för oss som vill bara mata matcher varje dag, att vi vill ha de matcherna. Så jag tappar ju egentligen fredagsomgången av den anledningen, även om jag satt och hade igång Björklöven-matchen på datorn, men jag hade ju noll insyn i hur det ser ut egentligen.
Jäkla tur att COL inte slängde in en match på en onsdag eller en fredag, för då hade tangenterna blixtrat till ordentligt där.
Det kan du ge dig på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Med det sagt så tar vi och avslutar den här poddomgången med en tävling. Och nu är den specialare igen här. Nu är det, oj, var spelar den jävlen 97-98 special? Så okay, det enda du kommer få veta är att det klubben de spelade för säsongen 97-98. Är du beredd att höra 5 spelare?
Jajamensan.
Då kör vi. Jaroslav Spasek. Fredrik Orsten. Eller Orsten säger man kanske på ditt språk. Jag säger Orsten.
Orsten, yes.
Ja, sen har du Carl Helmersson.
Mm.
Jan Allan Sandström. Och slutligen Sami Mettovara.
Då börjar vi med Spasek var i Färjestad.
Rätt.
Helmersson spelade i HV71.
Rätt.
Janne Sandström. Ja, nu slänger du in den där. Jag vet att det är antingen AIK eller Skellefteå. Och jag tror att bara för att du säger sådär så säger jag Skellefteå. För att man ska liksom... Han är ju inte direkt förknippad med Luleås värsta rival Skellefteå. Så jag säger Skellefteå. Och vem var den sista spelaren du hade?
Sami Mettovara.
Han var ju AIK och han var i Luleå också. Vilket är 97-98?
Ja, korrekt.
Ja, jag säger att han var en Sami Mettovara. Han var i AIK då. Orsten. Ja, den har jag ingen
historiken
koll på.
Historiken senare på Orsten. Du vet vem det är. Han spelar i Borås, han spelar i Örebro, spelar i Arboga. Var en väldigt poängstark spelare. Division 1 och hockeyallsvenskan.
Men vad var han född? Han var i samma ålder som mig, va?
Ja, kan han ju vara, va?
Men han kan
något inte, år vadå? Äldre till och med, va?
97-98. Alltså, var han i hockeyallsvenskan då? Kan jag säga Arboga?
Nej, han var i en elitklubb 97-98.
Var han junior då? I Modo kanske? Kan vi säga Brynäs, Modo, HV? Helmersson var HV. Nej, jag säger Modo.
Han var i Brynäs. Så du får 3 av 5 rätt för att du brände tyvärr på Janne Sandström. Han var i AIK den säsongen.
Han var i AIK. Okej, ja. Men jag såg att det var en som hade efterfrågat vad spelade den jäveln. Man får ju en puls på slag för det kommer så mycket på en och samma gång.
Ja, men exakt. Och nu vill jag ju naturligtvis, jag har ju givetvis ett syfte med att jag lyfter upp lite av namnen på den här listan. Carl Helmersson blev ju klart att han skulle försvinna från Karlskoga denna veckan. De gick ut och bekräftade spekulationerna i media och det får vi väl ta till oss lite grann för det var väl vi som sa det. Att han inte blev kvar. Samtidigt så kallar man ju honom för den bästa tränaren vi har haft i modern tid.
Ja, eller någonting i den stilen. Det var stora ord. Stora ord.
Och ändå gör man sig av med honom. Och jag har funderat på det här med Carl Helmersson. Ju mer jag tänker på det, ju mer ser jag honom som en typ assisterande tränare i SHL nästa säsong. Att det är det som kommer att bli hans nästa uppdrag. Vad säger du om det?
Ja, och då vill ju jag att du tar det vidare och säger vilket lag du har funderat kring.
Ja, men jag har funderat på att det skulle kunna vara en assisterande tränare för typ HV som kanske behöver få in en lite yngre kraft i båset. Att man får in. Det är inte så att han går in och tar Tobias Tamell-rollen som en spjuver eller spillevink i båset. Men går man vidare med att man inte har Tommy och Stillman och Challe Berglund kommer ju inte vara kvar i båset en säsong till. Då skulle Carl Helmersson kunna vara en bricka bredvid någon annan, så att man går för till exempel Niklas Eriksson eller Johan Lundskog eller vad det nu kan tänkas vara till nästa säsong, så skulle man kunna ta Carl Helmersson som en assisterande tränare, att han jobbar sig in den vägen och kanske över tid blir en huvudtränare i HV71.
Absolut inget dumt, till och med ganska logiskt. En ung, pigg, fräsch tränare på väg framåt som ska ta de första stapplande stegen i SHL som tränare.
Och Sami Mettovara lyfte också upp. Han är ju agent för en spelare som heter Jussi Vainio som var i HV71 var han var i Växjö Lakers. Ja, och nu är han ju nere i Schweiz och bara det är ju en gåta att han fick ett kontrakt i en schweizisk högsta ligaklubb. Men han har legat på marknaden här den sista tiden och ligger fortfarande på marknaden. Malmö fick nej på honom för att han vill spela i ett lag som spelar slutspel. Så där kastar jag in en spelare som nog kan hamna i SHL om något lag vill ha en backförstärkning inför slutspelet.
Spännande. Vi lär få anledning att återkomma till det. Men du, vi avslutar den här veckan och vi säger väl tack och hej helt enkelt.
Tack och hej! We'll be right back.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.